Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit.
Tack, tack.
Du är skribent och jobbar på Svenska Dagbladet.
Ja, alltså jag har inte skrivit en artikel på typ 1,5 år, så jag är knappt, inte första hand skribent.
Du är redaktör och författare.
Ja, det kan man säga. Precis.
Mm. Och du har just läst Min helg. Ett inslag i Svenska Dagbladet.
Ja, precis. Jag berättade här precis innan vi började spela in att jag på lördagar då så har vi en ritual hemma där jag läser Min helg högt. Mm. Och Min helg, om någon inte känner till det, så är alltså i Perfect Guide, den här glassiga bilagen i svenska.
Heter guiden Perfect Guide? Ja. Det är väldigt ett namn som ligger i linje med det intrycket man får.
Ja, ja, men där är det olika kända eller semikända personer som berättar om sin helg.
Mm, mm.
Och då har vi liksom, ja, brukar alltid läsa, då brukar jag läsa den högt.
Och det är mycket skryt.
Ja, det är ofta, det finns en del återkommande grejer i Perfect Guide. En är att de ofta får in vad de själva är aktuella med i texten. De här personerna.
Det är förmodligen därför de ställer upp.
På lördagen så måste jag korrläsa min nya roman som kommer ut den här veckan. Bla bla bla. Och så. Och sen så är det ofta också att de nämner olika kända personer. Liksom, om de nämner en vän som inte är känd så är det bara med förnamn. Men om det är en känd person så får de alltid in efternamnet. Liksom. Jag träffade min kompis Micke Lindgren från Grotesco-gänget. Typ, så, eller något sånt.
Vem var det idag då som var i... Heter inslaget Perfect Guide eller hela bilagan?
Hela bilagan heter Perfect Guide och det här heter Min helg.
Okej, okay. Och vem var det idag som var på Min helg?
Alltså just idag var det faktiskt en väldigt speciell Min helg. Den var avvik kraftigt från hur det brukar vara. Och det var det Jan Emanuel, du
vet. Oj, 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 ja.
Men då handlade hela den här om hur att hans mamma... Att det var på fredag, för den börjar alltid på fredag eftermiddag och så slutar den söndag kväll.
Okay.
Och då var det att på fredag eftermiddag så var han med sin mamma på sjukhuset och hon fick beskedet att hon hade cancer. Oj. Så det var liksom jättemörk för att vara en Min helg.
Ja. Fick han in något skryt och någonting han var aktuell med?
Nej, det fick han inte. Däremot så var det ju lite så här att han berättade om hur han gick ut så på stan sen med sin mamma då, och de var ledsna liksom, och så tittade hon på någon fin jacka i ett skyltfönster och sa, tänk en sån där, men det kan ju inte en gammal tant som jag ha. Och då gick han in och köpte den och flera kassar med kläder till sin mamma. Så det var lite mer, det var ändå i linje med hur det brukar vara att liksom konsumtion var vägen, för det var liksom det som gav lycka i den här texten också.
Jag får väl prata om sånt som du ändå har lagt ut på sociala medier. Du skrev väl någonting om att... Ja, dels så ska du få barn.
Ja, stämmer.
Det är en nyhet. Du är också en del i Arkivsamtalsuniversum. Så det kan vara intressant för lyssnarna att veta som inte följer dig på sociala medier. Och sen så att du hade skrivit på något kontrakt för en ny bok.
Ja, precis.
Vilken bok är det?
Alltså det är den här boken som jag har babblat om flera gånger här från och till under åren. Liksom jag började skriva för många, alltså en roman då som jag började skriva för massa år sedan. Som nu då ska komma ut i antingen i höst eller tidig vinter.
Fan vad kul. Kanske till bokmässan eller?
Nej, det var det som var tanken, men nu har det blivit försenat. Så det är därför det inte... Det var egentligen augusti, men nu har jag liksom missat deadline. Så nu är det
oktober. Du skriver fortfarande på den alltså?
Ja, jag håller på att bearbeta den. Liksom. Ja.
När började du jobba med den?
Alltså, det vill jag knappt säga. Nej, men 2015.
2015? Okej, så det är alltså 8 år?
Ja, det blir det.
Men jag tycker bara det för mig, jag tycker det känns bra, för jag tycker ofta mina projekt drar ut på tiden också. Ja. Och då känns det bra att det inte bara gäller mig.
Nej, det är inte så att jag har jobbat liksom konstant med det i 8 år, men liksom jag började för 8 år sedan och sen har det varit i olika perioder liksom.
Ja, men det så jättemycket fram emot att läsa. Men det är inte den vi ska prata om idag, utan du kom med förslaget som jag uppskattade. Att vi skulle ställa frågor från bättrerelationer.se.
Ja.
Och deras lista hur man lär känna varandra bättre.
Djupa frågor för att lära känna varandra bättre.
Ja. Det är väldigt roligt när något är självutnämnt djupt.
Ja, exakt. Nej, men jag tyckte jag stötte på detta för något tag sedan. Jag tror att det var min tjej som hade i sitt jobb som lärare eller något sånt hört talas om det här med lära känna varandra frågor. Tyckte hon skulle lära känna sina elever eller någonting.
Ja.
Så då någon gång när vi bilade så googlade vi sådana här och så hittade att det fanns massa sådana listor med frågor som man kunde använda för att lära känna varandra bättre. Då tänkte jag nu när jag har varit med i den här podden i 10 år eller vad det är, liksom att nu är vi redo ta det här till nästa nivå.
Ja, nu ska vi lära känna varandra bättre. Mm. Vi kan ju börja med att lära känna dig bättre. Har du redan gjort det testet med din tjej?
Nej, nu tror jag medveten en annan lista då. För att det inte skulle vara, alltså, det var ju tjej länge sedan, men nej, så att det inte skulle bli samma frågor.
Okej. Nu är stand-up-turnén Stad och land igång med mig och Anton Magnusson. Där vi kommer till i stort sett många svenska städer och orter. Vi kör hela våren. Massa shower är redan slutsålda. Så skynda på att köpa biljetter till det som finns kvar på gardenforce.com. På tur står Helsingborg, Kristianstad, Gävle och mycket mer. Gardenfors.com. Ja, men innan vi sätter tänderna i denna lista så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Fanta, kaffe, te, Malibu, Passoa, konjak, vodka, whisky, martini, rom, likör. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Svårt. Jag brukar alltid ta någon drink eller så, men nu är det liksom lördag förmiddag, det är inte helt. Vad kommer du ta?
Det blev lite som en duell det här liksom, att om du drar något alkoholhaltigt så vill inte jag vara sämre.
Nej,
men jag vill, ifall du tar något alkoholfritt så vill inte jag sitta och supa ensam.
Nej, jag förstår. Kan du dra dem snabbt igen?
Fanta, kaffe, te, Malibu, Passoa, konjak, vodka, whisky, martini, rom, likör, häxblandningen, det vill säga alla drycker som igen. Nej, fan då, missar
jag.
Alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick så kallade corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
För kaffe är tillbaks. Kaffe tog du bort ett tag, minns jag, för att det var för jobbigt att göra kaffe.
Ja, och det är väldigt liten ansträngning egentligen att koka upp. Men det var nog när jag kände att jag hade lite få drycker på listan som kaffe fick komma in som en liksom så här, väga upp lite. Sen var den kvar.
Men kan man få liksom kaffe och så typ en rom vid sidan av?
Absolut. Då tar jag en kaffe och en whisky vid sidan av. Den japanska whiskyn Nikka Coffee Grain kan jag avslöja att det kommer bli. Det blev ingen Europas sämsta cliffhanger. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tycker Alltså bara den här känslan av att ha lite sprit bredvid sig, det livar upp lite. Ja. Jag har inte tagit en droppe, men jag kände att jag blev på ännu bättre.
Ja, ja, men det är härligt. Jag tycker också, just det här att ta typ ett glas alkohol mitt på dagen, har jag väldigt dubbla känslor inför. För jag tycker ofta blir, ja men du vet att man blir lite trött på eftermiddagen och så ångrar man det nästan. Men det är en otroligt... tycker det är liksom en mycket härligare känsla att ta en drink vid lunchtiden och göra det på kvällen.
Det är jo,
liksom...
faktiskt. Alltså dagsfyllan är, jag vet inte om den är underskattad, men den är fet.
Jag tror att det är mycket, för min del är det bara så enkelt att man ser det med att vara ledig just. Att, det är så här, att man ofta gör, när man gör det så brukar man må bra liksom. Och då så tror man att man mår bra när man gör det.
Ja, jag minns från, jag var i Japan alldeles nyss. Och då var det så här, jag, Andrea och vår kompis Don Kratzer var i Osaka. Och liksom, det var så här, solen tittade fram och det blev så här liksom svensk sommarväder. Och vi drack ett par öl mitt på dagen. Då var det också när man gick ut på gatan och solen sken och man var lite, lite full. Det var underbart faktiskt.
Ja.
Då ska vi lära känna Adam Svanell lite bättre. Du...
Men det är väl inte bara mig, vi ska väl lära känna dig också antar
jag. Ja, men jag tänker att vi börjar med dig. Eller tycker du vi ska köra att vi ska...
Vi kan köra varannan.
Varannan, alltså att vi båda svarar på samma fråga.
För det, ja, det är det man antingen vill... det, eller om man får välja en fråga och ställa till en andra. Eller ja, jag vet inte.
Okay,
det är du som är programvärd här, du får bestämma.
Ja, okej. Okay. Men då kör vi att vi båda får svara på frågorna i ordning.
Okej.
Okay. Men vi börjar med det. Vilka är de sämsta egenskaperna du har fått från dina föräldrar?
Ja, svårt. Eller det är snarare svårt att välja. Det känns som att ofta många egenskaper för mig är så som man inte riktigt gillar av sig själv kan man spåra tillbaka till sina föräldrar. Eller så känner jag i alla fall.
Mm.
Men jag tror att jag är lite sådär... kan vara lite konflikträdd liksom.
Mm.
Det tror jag känner igen lite från mina föräldrar, att jag tycker att de också kan vara lite så ha ett undflyende sätt och så inte. Och min mamma har, men det har jag börjat träna bort, men jag tror att jag har fått min mamma en viss sån där passivt aggressiv tjurighet, du vet. Typ så här att när man är besviken eller något så säger man inte så. Nej, det här kändes inte bra för mig. Utan att man går småsurar och låter det pysa ut. Typ så. Det har jag fått från min morsa. Ja, nej men det är väl... Ja.
Men du har bearbetat det? Så du...
Nej, men jag tycker att jag försöker träna på att bli bättre. För det är väldigt störigt att vara så.
Passivt aggressiv, ja. Småtjurig.
Ja.
Jo, det är ju bättre att konfrontera tycker jag också. Man blir alltid lite... ledsen när man märker att någon har gått runt och stört sig utan att ha sagt någonting.
Exakt,
då kan man liksom, kan man varken försvara sig eller bättra sig.
Ja, nej men precis. Sen, ja, min mamma är också pedant, verkligen sådär. Och det är lustigt, då är det som att jag både har det och min pappa som är slarvighet. Så att jag kan vara ganska slarvig med många grejer, men sen när jag väl liksom ställer i ordning något så är jag ändå lite så här. Som om min mamma, nu det här är ju dålig radio då, men om min mamma hade varit här, hon liksom ställt de här. Så kaffekoppen och romglaset stod liksom i linje med varandra på bordet.
Lite OCD-igt.
Ja, men lite så.
Ja, är lite att det håller också. Är du klar med svaret?
Ja, jag är klar. Eller då är det du då?
Ja, jag kan kanske se vissa dåliga sidor som jag har från båda mina föräldrar. En sida jag har fått från min pappa är liksom lite... en inre stress och press. Liksom han... Det är på ett sätt kanske en nyckel till produktivitet. Men att han... Han har alltid varit lite liksom stressad. Och har svårt att bara kunna slappna av och njuta. Liksom. Det kan jag känna ibland att jag har. Jag lyckas ibland slappna av och njuta. Men mitt default-läge är verkligen bara så här att... hetsa på liksom.
Ja.
Så folk kan tycka att jag är lite hetsig. Och det, även om jag ger ett sävligt intryck.
Ja, men det har ju faktiskt jag med mycket. Det har jag lite tjatat ut i min, jag har skrivit en hel bok om det där. Men jag har ju också det, men jag har fått det mycket från mina föräldrar. Att det är mycket man liksom ser livet som en lista på uppgifter som man vill beta av så fort som möjligt lite eller så att man liksom,
och sen en tydlig sida min morsa har som jag också har tagit efter det är liksom att lite överplanera lite för lång tid i förväg och sen pressa folk omkring mig till alltså så här, min morsa kan liksom ringa en månad före hon ska till Stockholm så här, då kan vi ses vi hörs då liksom några dagar innan. Ja men det är viktigt för mig att veta hur vi ska göra med nycklarna och sådär. Ja men jag vet inte, jag kan väl bara lägga ut nyckeln någonstans eller gömma den. Så här. Ja men var? Vilket ställe? Alltså så här, jag måste veta en månad i förväg. Och jag är ju inte lika extrem som henne men jag har märkt att jag ibland kan liksom planera grejer och pressa folk som verkligen inte vill planera lika mycket tills de blir irriterade. Ja. Så, sen vet jag inte, en viss kanske ibland en överkänslighet ibland på vissa saker som kanske inte märks om man inte känner mig jättebra. Ja. Har jag haft från min morsa också. Men
och kan du ta något exempel då? Kan du bjussa på det?
Ja, men kanske det blir lite dramakung ibland kan jag kanske bli. Blir lite för ledsen eller arg eller sådär liksom. Jag bjussar ju på ganska mycket så här anekdoter för mitt liv i mina poddar, men jag brusade upp väldigt mycket en gång när Andrea störde mig när jag tränade och skojade lite och liksom när jag gjorde armhävningar så höll hon för liksom handen som en vikt. Då fick jag liksom ett utbrott och skrek för det.
Varför tror du det var känsligt då? Eller?
Nej, det var nog bara att jag var överkänslig liksom. Att det kunde nog vara vilken alltså man också lite kanske.
Men det är inte så att du känner dig lite utsatt där i träning, att det är något liksom känns intimt på något
jo,
sätt.
Jo, absolut. Ja. Och det var också när vi bodde i väldigt trångt i USA då.
Ja.
Så att och jag vill ju annars inte liksom att folk tittar på när jag tränar. Men sen finns det säkert andra sidor dåliga sidor jag har fått från mina föräldrar som jag kanske inte själv tänker på, tror jag. Eller som jag känner att det är nog en hel lista där
Ja, men nu blir det bara som att jag håller med och säger att jag har samma personlighet som du här också, men jag har ju också just det där att så här, om någon typ säger något väldigt otrevligt eller ännu mer kanske om någon uttrycker besvikelse mot mig att jag har gjort fel eller någonting. Då kan jag ha sån ältar det så otroligt mycket liksom att jag har sån ångest du vet så här över efteråt varför sa jag så där eller varför sa den andra personen där och så går älta det och det är sånt som jag har märkt också med åren att min mamma gör exakt likadant att om hon har varit med om något och någon har sagt något elakt eller något så beskriver hon det jag kunde inte sova natt jag låg bara och ältade det där och så då bara inser jag det är härifrån det här har jag helt och hållet liksom
men jag kan relatera mycket till också att jag har en rädsla för att göra folk besvikna som jag tycker om. Liksom.
Ja.
Det kan vara en sån enkel grej som att om Andrea säger så här, köp en avokado när jag är nere och handlar.
Ja, det exemplet vet jag, du har berättat om innan, du måste sitta djupt.
Har jag
du har nämnt det när vi pratade, vi gjorde ett avsnitt om skam.
Att jag är rädd för att ta en avokado som hon inte ska bli nöjd med. Att det ska vara för hård eller för rutten. Liksom. Och hon märker på mig också att jag som försöker hålla tillbaka sin besvikelse. Hon vill inte såra mig liksom. Nej, men det känns som en sån överdriven. För det är en ganska liten grej.
Ja.
Men som jag gör ett stort nummer av i huvudet. Ja. Nu vet jag inte om det är någonting jag har ärvt från mina föräldrar.
Ja.
Men vi kom bort lite från ämnet.
Ja.
Ska vi gå på nästa fråga?
Kör.
Om du visste att du inom ett år skulle dö plötsligt, skulle du ändra någonting i ditt liv nu? Varför?
Ja, det skulle jag väl ganska uppenbart. Eller jag menar, många grejer skulle inte vara så meningsfulla om man ändå skulle dö när som helst.
Mm.
Alltså typ, jag skulle väl typ inte gå till jobbet. Eller alltså jag skulle försöka bara avsluta såna, typ som den här boken då, och såna grejer som man håller på med.
Du hade ändå, du tänker ändå att det hade varit bra för eftervärlden om den hade varit kvar, om du visste att du ändå skulle dö.
Nej, jag vet inte att de eftervärlden skulle sukta så mycket efter boken. Men för egen del, om man hade hållit på med så länge, skulle de ändå känna det bra att avsluta det liksom. Så.
Även om det bara är... Ja, inom ett år, men hur mycket hade du filat för dem?
Det hade kunnat bli, tror jag, att det blev en besatthet. Att så här, det här är mitt livsverk.
Ja, verkligen.
Att man var helt liksom...
Att det liksom, i sista året bara filar för
exakt,
boken.
Ja, precis. Hinner inte träffa sina liksom, närstående.
Mm.
Ja, men det hade ju säkert också, ärligt talat, om jag ser på det utifrån, bara ur liksom ett så... Det, boken hade ju förmodligen blivit mycket mer uppmärksammad också.
Om
jag dog då, precis innan den kom ut.
Mm. Ja, då kan du också skjuta.
Då hade ju funnits en mycket större kommersiell potential i boken.
Och den får du ingen glädje av. Och så kan du ha hunnit få barn då, så att liksom dina barn får glädje.
Precis, exakt. Ja. Ja, men det är väl det. Jag skulle inte så här... Ja, vad skulle man annars göra? Jag skulle inte liksom flytta till... Bahamas eller liksom jag slutar min tjej eller något sånt. Nej, vad ska man svara liksom? Vad skulle du ha gjort?
Om jag ändrat sakerna i mitt liv. Ja. Jag hade inte gjort armhävningar och sit-ups 5 dagar i veckan. Det är ju för jobbigt liksom. Ja. Jag hade inte heller försökt hålla vikten.
Nej.
Jag hade frossat extremt mycket, alltså jag hade bara suttit med olika former av snacks och dipp i stort sett hela tiden. För det är någonting jag vill göra som jag liksom med på att jag tänker på långsiktiga nackdelar det leder till. Så det är väl liksom de två första grejerna jag tänker på.
Jo, men här kanske hade druckit mer.
Fast samtidigt vill man inte ha den bakfyllan. Alltså så här, det är faktiskt det är mer kortsiktig anledning att inte jag dricker så mycket. Med samma sak med narkotika. Jag hade liksom, även om man tar liksom ecstasy eller någonting, så tycker jag det är för jobbigt den här liksom avtändningen, att man mår dåligt och deppar dagen efter liksom. Så jag hade nog...
Hade du testat heroin?
Det hade jag nog gjort mot slutet.
Ja.
Det är trist att det kanske... Jag vet inte hur snabbt man hamnar i misär.
Nej, precis. Det är det som är lite deppigt. Om det blir så att liksom, hur var er sista tid med Adam? Nej, men han var ju helt ofrånvarande. Han var ju så nere på heroinet. Så han liksom glömde ju bort oss i familjen och så.
Ja, men kanske sista veckan.
Ja.
Men också... jag hade inte slutat jobba. Jag hade ändå kört stand-up eftersom jag tycker det är något av det roligaste man kan göra.
Uh-huh.
Så jag hade ändå gått upp och ställt mig på olika scener och skämtat. Jag kanske ändå hade kunnat skämta ännu, alltså sista veckan också hade man kunnat skämta ännu grövre.
Uh-huh.
Och så här, för man behöver inte oroa sig för och få inställda gig eller något.
Nej, men det hade kunnat vara en grej också att du skämtar mycket om din förestående död.
Ja. Min egen död, det vet jag inte om det är så känsligt. Men...
Nej, men jag menar bara du hade haft stoff där liksom.
Jo, absolut. Jo, jag hade säkert kommit på en del kul skämt också. Så är du nöjd med mitt svar?
Ja, absolut. Mm.
Då kommer fråga 3. När känner du dig blyg?
Blyg. Alltså det beror på vad man menar med blyg. Det jag tänker spontant är ju menar jag känner mig typ osäker.
Mm.
För det känner jag liksom att när jag var yngre så var jag ganska osäker på ganska många områden liksom, som man kanske är. Och sen ju som äldre man blir så blir man mer och mer så här, det här känner man sig trygg med. Men så kan det finnas så enstaka situationer där man liksom kastas tillbaka och känner som att man är 15 år igen typ. Så till exempel när jag hade bil så kände jag ju så om man skulle typ laga bilen eller någonting. För att man bröt så här, var helt, man hade ingen aning om vad man gjorde och man kände att man blev lurad typ och sådär. Och jag tror jag kan känna så om jag typ så här, alltså kanske om man går in och så extremt hipp klädaffär Eller förstår jag med? Något ställe där man känner så att jag inte, helt äger den här arenan liksom.
Ja.
Ja, och kanske typ om man inför typ tonåringar.
Mm, att du blyg inför
alltså, dem. Alltså jag känner osäker. Att, ja, lite så. Man
typ, att de har bättre koll på...
Ja, men kanske bara allmänt att det är en sån tonåringar utstrålar en sån liksom konstig, mobbig stämning på något sätt. Mm, liksom. Ja. Så man typ skulle hamna som ett omringad av tonårsgäng. Typ. Du vet som den här scenen i De ofrivilliga, när Ruben Östlund-filmen, när det är några sådana tonårstjejer som bara antastar någon man på spårvagnen, typ så.
Jag har knappt ett minne av det.
Alltså, men... jag kommer knappt ihåg vad de säger eller någonting. Jag bara minns just den här situationen, att som en så vuxen person blir typ antastad av ungdomar och känner sig helt försvarslös, typ. Men annars känner man inte så blyg så ofta, liksom, i vuxenlivet eller sådär andra, så jag känner mig nog oftast ett hemtam. Ja, vad känner du?
Ja, det är spontant jag tänker på. Alltså, nu var det liksom över 5 år sedan. Eller i alla fall, jag har ju varit ihop med Andrea. Nu är vi gifta också, men vi var ihop i över 4,5 år.
Ja.
Men även om jag kan inte ge det intrycket utåt, så känner jag mig ändå väldigt nervös när jag liksom ska stöta på någon.
Just det.
Och det är väl en klassisk blyghet, att det är ändå så här, du vet, att jag kan känna puls och svettningar och så här, att det här är väldigt här, nu känner jag mig väldigt väldigt nervös inför det här liksom, när jag ska närma mig någon
move
som jag är intresserad av liksom. Men det är nog det jag kommer på. Klassisk blyghet, även om jag har ju turen då att jag inte blir röd i ansiktet och men jag kommer ihåg, det här var i och för sig när jag var kanske tonåring.
Ja.
Jag skulle gå fram och till någon som är intresserad av liksom, och snacka. Och då liksom var det också verkligen så att jag tänkte, hoppas den inte syns på min tröja hur hårt mitt hjärta slår. För det är liksom verkligen, det hade varit pinsamt om så bara dum. För det kändes verkligen som att det syntes på utsidan av tröjan liksom.
Ja.
Men det är väl någon form av blyghet som jag har övervunnit då, eftersom jag kan ju, den förlamar mig inte, men det är ändå...
Ja, men det är sant, det kan jag väl också relatera till, även om inte jag heller är ute och stöter på någon, men absolut. Men jag tänker att det är ganska, som du säger, ganska allmänmänskligt, typ.
Sa jag att det var allmänmänskligt?
Nej, det sa du kanske inte, men eller att det var vanligt, typ.
Ja. Jag tror ganska många av de här grejerna är...
Ja.
Ändå ganska allmänmänskliga saker som vi har tagit upp. För när du liksom sa det här om att du var rädd för att göra folk besvikna och älta grejer som man har sagt som kanske har sårat någon. Eller så här, att jag kunde, oj, det kan jag relatera till jättemycket. Men det kan förmodligen de flesta.
Alltså, jag tror många gör det, men jag tror ändå det finns väl gradskillnader kring... jag kan verkligen känna i perioder för mig varit så att någon skriver typ något otrevligt i ett jobbmail typ på fredagen. Så går jag typ hela helgen lite mal och så här, men vad menar du med det där? Och liksom tänker på det där. Och sen på måndag så säger jag, träffar den här personen vid kaffeapparat, så säger han, alltså förlåt om jag var otrevlig i det där mejlet förresten. Och så är det helt överspelat liksom. Och så har liksom gått och bara nött det där.
Ja,
så att det finns också en gradskillnad där, tror jag, i helvetet liksom.
Ja, det är nu väl rätt länge sedan, men jag kan också säga, när folk kanske är dåliga på att svara, att man då börjar måla upp scenarier.
Ja.
Kan han eller hon varit sur för det här eller det här?
Ja.
Och sen säger det bara att de själva har haft lite ångest och inte varit bra på att svara.
Exakt.
Ja, för då,
ja. Jo, men precis. Exakt. Det är en sån grej jag verkligen försökt tänka, lära mig i åren, just att när folk typ inte svarar, särskilt just när de inte svarar, så har det nästan aldrig med en själv att göra.
Nej.
Alltså, så är det ofta i jobbet också, att det kan vara en sån att vi har typ, du vet, man någon intervjuperson, så den personen sa att den skulle ställa upp på den här stora intervjun, och sen när man hörde av skulle boka in det, så bara ghostar den en typ. Och då är det verkligen så här, då är det alltid det här, vad var det vi sa som var fel eller något, och sen så visar det sig alltid typ att men den personens kille hade varit otrogen eller något, det hade ingenting med en själv att göra.
Heroin.
Ja. Den personen hade fått veta att den hade bara ett år kvar att leva och hade gått in i ett aktivt heroinmissbruk.
Då går vi vidare. Fråga 4. Har du någonsin blivit sviken?
Ja. Det är väl klart, höll jag på att säga. Fast kanske ingen sån jättestort svek heller egentligen.
Vad var det första du kom att tänka på? Det kanske, alltså, jag gissar att svek är väldigt känsliga ämnen. Ja. Det kanske inget du är assugen på. Och...
Nej, kanske inte egentligen. Samtidigt så finns det ingen sån där jättestort drama som bara dyker upp som jag känner. Det där... Nej, jag vet inte. Alltså det är klart man har känt sig sviken många gånger av folk, men då kanske det inte har varit så jättestora svek egentligen. Du vet, det kan ju bara ha, du vet, någon har svikit ens förtroende, att de har sagt något eller som har blivit sårad av eller något. Men det är ingen, jag kommer inte på något sånt där jättetrauma liksom, där någon av mina
Nej.
Det kan ju vara så här någon, ja, men typ någon väldigt nära vän som har liksom försvunnit bort och inte slutat svara när man hör av sig eller något sånt. Eller?
Och slutat svara när man hör av sig?
Ja, men typ. Mm. Eller liksom medvetet glidit bort. Eller. Men jag har inget sånt där liksom livsavgörande. Jag tror ingen av liksom riktigt nära person till mig har gjort något riktigt stort svek. Så.
Nej.
Har du det?
Det kanske kommer som en kalldusch för dig, men jag känner ganska liknande som du känner idag. Nej, men att små svek kommer ju duggar ju titt som tätt.
På daglig basis.
Jag har något internskämt i specialisterna podcast. När det var i början av podden så hade vi liksom inget, så hade så de... De gick på projektverkstan då på folkhögskola, Anton och Albin och Elinor, och jag gjorde inte det, och då hade de liksom en timme över och spelade in ett avsnitt av podden liksom, och tänkte att det kommer på Simon bara tycka var skönt att få ledigt den här veckan. Men det refererade jag till som ett fruktansvärt svek att de spelade in ett avsnitt utan att kontakta mig innan.
Fanns det någon del av dig som kände att det var ett svek på riktigt?
Ja, men när jag spontant hörde, för jag fick höra det från Elinor att hon hade gästats precis när podcast och jag inte hade fått frågan om jag ville vara med den veckan, då kände jag att det var ett kanske inte ett fruktansvärt men ett svek. Men sen när jag hörde förklaringen att de bara så hade haft en timme över på skolan och tänkte, ja men vad fan, vi spelar in ett avsnitt, då tyckte jag inte det var så farligt egentligen. Men sen så är det klart att jag har blivit dumpad ett antal gånger. Men jag skulle inte säga att det är ett svek att göra slut med någon ifall man liksom inte då så kanske gått bakom ryggen en längre tid och varit otrogen.
Nej, precis.
Det har jag inte lyckats avslöja i så fall om det har hänt.
Nej, men precis. Det känns kanske som ett svek när man blir dumpad. Men så här i efterhand måste man ju ha något ganska juicy och må visa upp för att liksom kunna 10 år senare säga att det var ett svek. Liksom.
Jo.
Att någon inte ville vara ihop med en resten av livet. Det är liksom.
Det är ett fruktansvärt svek. Men det tror jag också är lite personlighetstest. För man märker att vissa ser det som fruktansvärda svek bara när någon har gjort slut. Det har jag märkt liksom även i dating-sammanhang. Att man kanske har varit på en första dejt och folk blir så jävla sura om man inte vill... Alltså bara så här, jag kan tycka att det är ett svek att inte vilja ha en andra dejt eller...
Har detta något som helst samman med hur den där första dejten slutade? Menar, om den slutade med ett fullbordat samlag till exempel?
Jag har varit med om liksom folk har blivit sura att man inte vill träffas igen även om man inte ens har kysst varandra.
Aha, okej.
Men det kanske blev en sån här min helgskryt nu. Att så... Så bra är jag att folk...
Ja, eller så är du bara väldigt dålig på att lägga fram det. Kör du inte på it's not you, it's me, liksom.
Nu var det så länge sedan så jag har glömt hur jag liksom drar mig ur ett dejtingsammanhang. Jag är nog bara ganska ärlig. Alltså kanske säger då, om de frågar så säger jag som det är, kanske jag har blivit ihop med någon annan.
Är det så det brukar vara?
Ja, det var det första exemplet som kom upp i huvudet, men då blev då blev den personen inte, kände inte det som ett fruktansvärt svek. Utan skrev kul för dig men tråkigt för mig.
Ja, precis.
Ja. Ungefär. Vi har blivit svikna men inga stora svek.
Nej.
Nummer 5. Vad är det värsta som skulle kunna hända dig?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spontant inte säga att jag skulle dö, men egentligen tror jag inte det skulle vara så farligt. Alltså,
inte för dig kanske?
Nej, precis. Det är snarare då...
Det är snarare för arkivsamtalslyssnare som det hade varit tråkigt.
Ja, nej, men då är det mer om alla andra jag gillar om de dog. Skulle det vara hemskt. Det är väl nästan det värsta jag kommer
om
på.
Om alla du gillar dog samtidigt.
Ja, men alla liksom, de 15 närmaste dog.
Ja.
Har du sett Six Feet Under?
Nej.
Men du känner
till att det är en tv-serie.
Det är en tv-serie om en begravningsbyrå, en familjen som driver den. Om man inte vill ha en spoiler om hur den serien slutar, så får man stänga av podden nu eller trycka fram. Men jag minns att när jag såg sista avsnittet av den serien, då är det så att alltså nu är det jättemånga år sedan så jag kanske berättar fel, men jag tror det är så att alla avsnitt börjar med att någon dör.
Ja.
Och sen handlar oftast avsnittet om hur de ska begrava den personen som dog. Liksom.
Okay.
Och sen då så är det så att sista avsnittet slutar med att den här dottern i familjen som är liksom den yngsta, hon lämnar stan och typ ska bara på college eller något. Och bara, så får man se henne typ köra ut i öknen liksom och lämna stan. Och då så kommer sån här, de här samma grepp som de använt då i resten av hela serien när man får se någon dö. Så kommer det med alla karaktärer i hela serien.
Oj.
Så att man får se så hur alla kommer dö förr eller senare. Liksom.
Oj, ja.
Och det är inte liksom att det händer då, då men liksom, då man tittar fram i framtiden så får man se alla dö. Och då man har sett 6 säsonger med de här karaktärerna så var det ändå väldigt gripande. Så jag minns att när jag såg det att jag brukar liksom... Det här med gråta när man kollar på film. Jag brukar liksom bli så här möjligen lite fuktig i ögonvrån. Men jag kan inte minnas någon annan gång när jag har liksom så här riktigt gråtit. Typ.
Okay,
Utan jag brukar bara, så här, bara torka lite i ögonvrån. Liksom. Men här var det verkligen som att jag så här, när jag såg detta. Det började så stor böla så här verkligen. Liksom, som så. För att det var så... det blev så tydligt för mig just där typ att alla jag kände också skulle dö på något sätt. Att jag såg framför mig typ som mina föräldrar och mina bästa vänner och mina syskon och alla bara dum 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 så där liksom. Så det skulle väl, det tycker jag är en skrämmande tanke liksom.
Att alla skulle dö och att du får se en liten filmsnutt som en sadistisk jävel gjort. Filma alla.
Och du klippte ihop ett litet collage med gripande musik.
Sorglig musik.
Ja.
Ja. Det värsta som skulle hända mig, ja, men det är väl Att det skulle visa sig att det fanns att det här, att det man har ett ryktes i ryktesvägen i katolska sammanhang eller så här, att det verkligen finns ett helvete. Jag hamnar där och att det är så här, att man får brinna i evig skärsel. Att man så här, får lida maximalt i all oändlig tid.
Ja, det vore så där
alltså. Det vore illa.
Ja.
Att känna liksom elden bränna.
Bummer!
Och att det också för någon sån liten grej att jag har sex innan äktenskapet. intressant fråga nummer 6. Vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för?
Alltså... Jag tror, alltså det är väl ingen som kommer komma ihåg mig. Eller är det bara vad man menar med andra? Liksom? Ja,
det var bara hur länge.
Ja, precis.
det är klart att vissa kommer komma ihåg det ett tag i alla fall.
Men menar man liksom de närmaste
sörjande? Vissa du känner kommer nog komma ihåg det för resten av sina liv. Även om du...
Ja, precis. Men man menar mer så folk som verkligen kände en, liksom, tror du? Eller vad,
ja, det är en ganska öppen fråga. Ja. Vad andra, förutom du själv, ska komma ihåg det för... Jag antar att det är efter din död, men vad du...
Ja, men för om man ska vara realistisk, om man ska svara liksom, så tänker jag...
Nej, det är inte det vad du hoppas på.
Ja, okej.
Okay. Och sen realistisk, ja, vissa säger ju så här, ja, det vågar jag inte ens hoppas på, men...
Ja, men precis.
Vad hoppas du på att folk ska komma ihåg?
Nej, men om man menar då folk som verkligen kände mig... Vad ska jag komma ihåg mig för? Ja, det var väl att jag var schysst mot dem, antar jag.
Mm.
Eller,
alltså... Det är det du hoppas på. Han var schysst mot mig i alla fall.
Precis.
Det låter alltid som en negativ.
Han var trevlig privat.
Det är alltid när man snackar om något så här rötägg i skolan. Men han har alltid varit schysst mot mig. Så
ja, det är sant. Ja. Nej, men jag menar, det blev så stor fråga. Jag vet inte.
Så det är svar klart att, jag vet
inte. Nej, jag menar, det är klart att man jobbar massa med någonting, så är klart att man hoppas på någon slags... det är väl kul om när man dör, om liksom står i tidningen och han var duktig, han skrev en bra bok eller någonting liksom. Mm. Men jag tänker, för folk som verkligen känner den, så är det lite fånigt om det skulle vara det de kommer ihåg liksom.
Också lite så här, om du har, då när du dör har skrivit 4 böcker, han skrev en bra.
Ja, men jag vet inte. Vad vill du bli ihågkommen för då?
Ja, min spontana tanke är ju att jag, alltså, att jag var rolig.
Ja.
Det är väl lite, ja men, rätt mycket det jag lever för.
Ja.
Att ha roligt och att vara rolig. Jo, men det är nog bara det. Jag hoppas att det är nog det enkla svaret. Att folk ska komma ihåg för att jag var rolig.
Han var rolig en gång i tid.
Innan han dog. Nu är han inte lika kul.
Ja.
Nummer 7 då. Tror du att andra ser dig som en bra lyssnare?
ja, men både och, tror jag.
Mm.
Ja, men ganska bra, tror jag. Jag tror att jag är ganska bra på att fokusera när jag sätter den sidan till liksom, och lyssna och vara uppmärksam på vad folk säger. Men jag gillar också att prata själv.
Mm.
Så jag tror att jag har en ständig skräck alltid att bli uppfattad som en person som bara pratar massa själv och inte lyssnar. Liksom. Men jag tror ändå att...
Ja. Mm. Jag skulle också säga att du är inte en dålig lyssnare, men det är inte det första så här, man tänker att han är väldigt bra lyssnare. Jag skulle inte heller säga att du är dålig. Att du...
Själv då?
Jag skulle nog svara så där. Inte så jättebra lyssnare. Inte världens sämsta, men strax under med.
Har du märkt det här någon gång? Är det någon som har klagat på att du inte lyssnar? Eller?
Ja. Absolut. Ibland kan jag tycka det är lite orättvist till och med.
Ja.
Men ibland så stämmer det också att jag inte lyssnas. Att jag tänker på något annat kanske när folk pratar.
Ja.
Det är inte min starkaste sida att vara en bra lyssnare. Mm. Hur uppfattar du mig som lyssnare?
Ja. Ja, nej, men det beror på vad han menar. Jag tror att om jag skulle liksom om jag skulle prata om någonting som var liksom viktigt så på något sätt för mig, så skulle jag uppfatta att du var, skulle vara ändå ganska på hugget och lyssna. Mm. Men det är klart, spontant i en vardaglig situation så tar du också ganska mycket plats och pratar mycket själv. Mm. Så det är klart att folk som är typiska bra lyssnare är väl här som sitter och känner av och liksom...
Ja, jo, men jag, det kanske hänger ihop lite med det här att jag hellre... Jag vill hellre ihågkomma som rolig än som en bra lyssnare. Jag minns att när vi spelade in specialisterna podcast och... Anton Magnusson berättade om att han hade kollapsat.
Uh-huh.
Och jag svarade så, det är ett roligt ord, kollaps. Det låter lite som kalops.
Ja, nej, men det... Då var vi en väldigt uppmärksam lyssnare som kunde spåra nyanserna där i språket.
Uppmärksam men inte bra.
Du var uppmärksam på helt fel sak.
Ja. Ja, då går vi vidare. Vad är dina två... Vilka är dina två närmaste vänner? Vad gör de extra viktiga för dig?
All right. Alltså, det är ett tråkigt svar, men min närmsta vän numera är väl liksom min tjej.
Mm.
För vi, ja, det känns ju ganska naturligt när man liksom lever ihop och ses varje dag och pratar om allting. Sen lite svårt att välja en person sådär. Men och vad var följdfrågan, sa du? Varför?
Vad gör de extra viktiga för dig?
Ja, nej, men jag har ju till exempel då en kompis som också heter Simon.
Mm.
Som jag umgås mycket med de senaste 10 åren eller så.
Mm.
Så utan att helt slå fast då att han men han är väl en av de närmsta vännerna. Och då är det väl mycket för att man kanske så här har varit i liknande livssituation typ. Och kunnat förstå varandra typ. Och jag tänker med mina närmsta vänner att det är väl de som man känner sig så här att man att alla aspekter av en själv är accepterade, förstår jag menar. Att man känner sig att man kan berätta vad som helst utan att bli dömd eller någonting, och att man både kan liksom, om du vet, säga något väldigt skämt om något väldigt fånigt eller någonting, och att det kommer landa bra, samtidigt som man kan liksom prata om något som är jobbigt på riktigt eller så, och det också kommer funka typ. Ja, något sånt.
Ja.
Vilka är dina närmsta vänner?
Jag tycker, alltså jag har några liksom väldigt nära kompisar. Men samtidigt så tycker jag det känns lite taskigt att välja två av dem. För jag har fler än två som är väldigt väldigt nära liksom. Ni vet vilka ni är.
Det borde jag också ha sagt när det bara...
Ja, det är ett mer safe svar. Men sen liksom, såklart min fru. Och sen kanske lite otippat skulle jag ändå säga min mamma. På ett sätt, även om vi har en del konflikter ibland och sådär, så är liksom men jag vet att hon är en av dem som bryr sig mest om mig och liksom hjälper mig mest och sådär. Och ifall jag liksom har varit utomlands och sådär, och när jag kommit hem så ringer henne först liksom, och berättar att jag har landat tryggt och sådär. Och vi är ganska nära varandra, även om vi har ibland kan ha en lite spänd relation. Nästa fråga. Nummer 9. Berätta om en lärare du haft i livet som inte är kopplad till en utbildning. Nu förstår jag. Någon som har lärt dig mycket som inte är kopplad till utbildning.
Ja. Alltså jag önskar att jag hade haft en sån person. Det är en tanke jag tänkt många gånger just när man så här,
en mentor liksom.
Ja, men precis liksom, när man så här, jag kommer ju då från liksom en så småstad i Skåne liksom, och så här, kommit till Stockholm och jobbat med så här, kultur och media och sånt. Så jag har tänkt den tanken många gånger. Nu är det liksom lite sent. Men jag har varit yngre så grymt det hade varit att ha en mentor. En tjej som var ihop med en gång i tiden, hon hade någon slags mentor typ, eller det var väl egentligen så här hennes kompis från uppväxtens mamma. Som hade blivit lite som en extra mamma till henne, men som också jobbade liksom inom sådana saker och hade varit någon slags sådär. Jag minns att jag var lite avis på det. Nej, jag vet inte. Ja, men det är klart, min storebror liksom. Det var klassiskt när man var yngre, man apade efter allt som så här, som han gjorde och han gillade och liksom han tyckte var coolt typ. Det är väl det som dyker upp. Du då?
Jag skulle nog säga David Liljemark.
Ja.
Det var när jag liksom... Jag menar, jag upptäckte hans serie först via då Megapyton. Eller Pyton. Och sen började jag läsa hans fanzin och sådär när jag var ganska ung tonåring. Och sen liksom... Dels så försökte jag lite kopiera hans karriär för att bli serietecknare. Liksom att jag läste någon intervju med honom liksom och sa okej, det var så här han gjorde för att bli serietecknare. Och sen så skickade jag mitt första fanzin till honom och kontaktade honom. Liksom, och han var väldigt hjälpsam och liksom stöttande kan man väl säga. Och liksom många av dem... Ja, men rutiner och sånt som han var så här, han tecknade tre rutor om dagen liksom, så bara okej, det är så man ska göra. Han skickade in väldigt mycket av det han gjorde till olika tidningar liksom, och höll sig framme på olika sätt. Så ja, men det var det första exemplet som dök upp i mitt huvud. Och vi är fortfarande kompisar, han är en återkommande gäst i den här podden också.
Minst sagt.
Ja. Ska vi gå vidare till nästa fråga?
Kör.
Om du har svårast för att acceptera... Vad har du svårast för att acceptera hos dig själv?
Ja, men jag är väl ganska dålig på att erkänna att jag är dålig på saker. Om jag inte koketterar med det. Alltså ibland kan jag vara lite såhär, och det där kan jag inget av, och så jag försöker göra en grej av det. Men att till vardags vara dålig på saker är jag liksom, tycker jag är jobbigt. Det är en sån klassisk mansgrej kanske. Till exempel, nu har jag liksom, det är så, jag har övat på lite genom att ha bil så, men till och med har jag varit ganska dålig på att köra bil. Och då har det varit lite sån ömpunkt typ. Så om något ex har liksom pikat mig för min usla fickparkering, så har jag blivit sur och tjurig och sådär liksom. Så jag tror att jag har lite den där grejen att jag vill helst inte erkänna att jag är liksom dålig. Jag vill helst vara bra på allt.
Ja.
Om det inte är just det, något sånt som jag helt uppenbart är usel på, men då blir det mer som att jag bara så här spela basket, ja, men det, då gör jag aldrig det liksom.
Nej.
Jag menar, ja.
Men det är även sådana saker då som du kanske liksom för köra bil, alltså mycket grejer jag är dålig på, det sätter jag liksom ingen stolthet i.
Men
sätter du liksom en stolthet i att köra bil?
Ja, men alltså jag vill ju inte göra det, jag jobbar ju verkligen på det här och vara mer easygoing med sånt här, men jag har väl lite en sån tendens att jag helst vill liksom vara bra på allt. Och det är ju lite oklädsamt liksom.
Ja. Lite kanske.
Ja, det är väl lite större egenskap faktiskt.
Jag har inte märkt den hos dig. Ska jag svara på det också? Vad jag svarar för att acceptera hos mig själv. Acceptera. Jag hade nog velat vara liksom en varmare person. Alltså jag kan inte riktigt acceptera min... Alltså så här, jag hade velat vara tre, alltså så här, vara trevligare. Nu tycker jag inte att jag är jätteotrevlig. Men jag har liksom... Det är ju också en liksom del hur man är, hur jag är som yrkesperson då, liksom på scenen i poddar och sånt där. Att för vissa personer har en mer naturlig värme på något
att
sätt.
Att de är verkligen väldigt likeable.
Ja, verkligen.
Så,
Absolut, den likability. Jag har lite svårt att acceptera att jag inte har ännu större likability. Och det tror jag liksom, det går ju att jobba på. Alltså om man bara hade accepterat någonting, då hade man ju inte jobbat på det.
Nej.
Så det är någonting jag vill jobba på i alla fall. Sen frågan om jag verkligen aktivt jobbar på det. Jo, men det gör jag väl, alltså speciellt som stupkomiker, så jobbar jag väl på att försöka vara likable.
Ja, att inte ha en sån alltför hård och kylig... framtoning då? Eller?
Nej, men jag kan ju absolut dra skämt som är grova och sådär, men jag vill ändå liksom att folk ska, när man står där på scenen, och folk, fan, jag gillar den här killen, han är rolig och jag gillar honom liksom.
Ja, jag förstår.
Det är den sidan. Yes. Om du har en... Om en kristallkula kunde spå sanningen om dig själv, ditt liv, din framtid eller någonting annat, vad skulle du vilja veta?
Det var ju väl att berätta någonting annat. Det kan vara vad som helst som jag vill veta sanningen om. Helt enkelt.
Ja, men ändå om ditt liv, står det. Den kan spå sanningen om dig själv, ditt liv, din framtid eller i och för sig något annat. Står det också.
Precis. Ja,
den frågan går att tolka rätt brett.
Ja, för jag tror inte jag vill veta ärligt talat något om mitt eget liv.
Nej.
Eller
det är en överraskning.
Nej, men typ. Alltså, det skulle vara skitstressande om man fick veta så här, men du kommer dö i en bilolycka om 10 år eller du kommer bli... eller vad det än skulle vara, om du skulle få veta att du kommer bli liksom jätterik om 15 år och skulle man bara gå och vänta på det, eller du kommer bli vad skulle det vara liksom. Det verkar bättre att inte veta.
Du väljer att inte veta någonting.
Nej, men något annat. Jag skulle ju gärna veta vem som sköt Olof Palme. Till exempel.
Ja, det hade också hjälpt dig i din karriär.
Som journalist. Om jag kunde bevisa det kanske. Ja, men du vet.
Jag trodde att du bara får veta. Och så säger du, nej men det var en kristallkula som spade.
Precis, den är inte så tung.
Det
var källa. Ja, men jag skulle nog hellre få veta något sånt helt som inte har med mig själv att göra.
Mm. Vem tror du sköt Palme?
Alltså jag tror nästan att det är någon helt annan än de här vanligaste kandidaterna. För jag känner att alla de här teorierna som finns, de har man stött och blött så otroligt. Så känns nästan troligare att det är någon helt annan person liksom, än de som, the usual suspects, tror jag. Sen, jag vet inte, är du intresserad av Palmemordet?
Nej, inte jätte. Lite. Men ja, sådär. Jag tyckte K. Svensson hade en väldigt rolig stupprutin om att de... Att folk spekulerar om det var en konspiration eller en ensam galning.
Uh-huh.
Men att han själv trodde att det inte var något av det, utan att det var en vanlig kille.
Ja, det är inte omöjligt.
Ja, alltså om man nu får välja något annat. Alltså jag hade ju kanske valt en rätt lottorad eller något sånt där.
Just
som man har fått jättemycket pengar. Eller någon sån här aktie som ska skjuta i höjden. Jag vet inte vad som ger mest pengar. Det är kanske en lottorad eller någonting. Eller något resultat i någonting man kan slå vad om.
Precis.
Väldigt tråkigt svar av mig. Det kan jag känna. Men nej, men sen är det ju också så negativa grejer. Alltså ja, det blir en väldigt komplicerad fråga, för det så här, man kan, om det så här trillar ner en istapp klockan 14:00 som dödar mig ifall jag inte går på andra sidan gatan. Det hade ju ändå varit bra att veta.
Ja, liksom. Du menar så att man kan förändra precis.
Men det är då frågan då också, om jag då lyckas undvika det, då är det inte någonting som kommer hända.
Nej,
då står
precis.
Det så här, men du fick den här spåkulan som gjorde att du gick på andra sidan gatan, så det spelar ändå ingen roll. Ja, vi går vidare. Vad har du störst risk att bli beroende av?
Det är nog ändå alkohol, skulle jag säga.
Mm.
Om man ska räkna liksom klassiska, erkända beroenden.
Ja.
Alltså, känner inte att det är någon superöverhängande risk heller. Men känner ändå att med åren, alltså när jag var yngre, så såg jag mig som en person som inte hade någon som helst. Tyckte verkligen inte jag hade någon beroende personlighet, så att säga. Mm. Jag hade ingen tendens att alltid dricka för mycket eller att inte kunna sluta dricka när man hade druckit 5 dagar i rad eller något sånt.
Mm.
Men med åren har jag ändå känt så att när man har blivit äldre och mycket det här med stressat och sånt, att det blir så oerhört kopplat till avkoppling med alkohol, tycker jag. Att det är så här att man nästan känner sig liksom mer i fas när man har tagit ett glas vin än innan, liksom så. Istället förstår jag med, så när man var yngre kanske det var så att man drack vin för att man skulle känna sig lite skön typ. Men att det blir mer och mer så att man känner sig stressad och sen dricker man ett glas vin och då så. Så där känner jag ändå att det finns något frö till någonting som sen skulle kunna bli osunt om man inte om man var helt omedveten. Vad säger du själv?
Ja, jag har också alltid, jag har inte så mycket tendenser till beroende personlighet. Men kanske jag skulle svara pengar. Att det finns en risk för att jag känner att det är liksom beroende och beroende, men att jag liksom att jag kanske, att det finns en risk att jag sätter det så här.
Fixerar vi pengar liksom.
Ja, men kanske så här att vissa beslut i livet kan man ju ta så här, vad ska jag nu göra i livet? Eller så här, det här tycker jag verkar roligast, men det här ger mer pengar. Då tror jag det finns en risk att jag i vissa sammanhang följer pengarna istället för hjärtat eller humorn.
Ja.
Men jag vill inte att det ska bli så. Så jag hoppas att det alltid... Men jag tänker att risken finns. Man säger att många trillar dit på det.
Ja, som, alltså, det är väldigt som... Jag tycker det är otroligt fascinerande med folk som inte har någon som helst känslighet för det där.
Mm.
Det är inte så vanligt, men man märker ju ändå folk som är så här. Ja, nej, men det där vill jag ju inte göra. Så jag sa ju nej, fast de erbjuder hur mycket pengar som helst eller någonting.
Du är fascinerad.
Ja, jag tycker det är fascinerande. För även om man inte valt det man gör på grund av pengar, så är det ju väldigt förföriskt när någon kommer och viftar med en massa pengar framför näsan på en. Att man,
jo, absolut. Alltså så här, det är ju liksom några av landets största komiker gör ju så här rätt mycket reklamfilmer för liksom, alltså så här, det känns som de lägger rätt mycket tid på det också. Och det är väl egentligen ingenting de kanske vill lägga sin tid på.
Nej, men det är inte vad.
Och frågan är om pengarna gör att deras liv blir så mycket roligare liksom. För de skulle nog kunna göra mer det de tycker är roligt och... Men jag märker att absolut så finns risken att om jag får ett välbetalt företagsgig så går jag dit och gör det. Även om det inte är så kul. Men om det ger jättemycket pengar.
Mm.
Och, ja, men det är en risk. Sen alkohol kan jag periodvis dricka lite för mycket också. Men jag är rätt disciplinerad och har inte så mycket beroende personlighetsdrag.
Mm.
Men jag sparar pengar. Vad hoppas du mest på? Är nästa fråga. Och det kanske blir den sista frågan innan vi glider över i det Patreon-exklusiva. Men då kan vi fortsätta frågestunden där.
Just det, ja, men det låter bra. Alltså det kanske säger något med att jag tolkar det direkt när du säger i positiva termer. Eller vad säger du, negativt, alltså tvärtom. Att jag tänker så här, ja, vad jag är... mest mån om inte ska hända typ.
Har du mycket katastroftänkande?
Ja, men inte jättemycket kanske, men man kan ju se det mer positivt som att jag har liksom generellt bra i livet. Jag känner inte att jag har någon sån stor dröm som jag bara, om bara det här kunde hända typ.
Men
alltså nu är det väl, då tänker jag spontant, jag hoppas jag väl att det ska bli bra det här med barnet som vi ska få. Att det går bra med förlossning och sånt och att barnet kommer ut och mår bra och inte inte har någon konstig sjukdom eller ett missbildat ansikte eller en kronisk depression eller en medfödd hat mot sin far. Eller liknande.
Ja. Finns det medfödd hat mot sin far?
Det tror jag. Det tror jag. Instinktiv frakt. Ja.
Du hoppas mer på att barnet ska bli bra än att boken ska gå bra?
Ja, det får man ändå säga. Ja, jag har ju gett ut några böcker tidigare. Jag vet ju att, också att böcker har ju en... när de väl har, man är klar med dem så betyder de inte så mycket längre. Då att går man vidare. Jag har ändå förväntningen att det här med barnet ska ha en lite mer staying power, så att säga. Ja.
Tycker du det är viktigt att ditt barn är framgångsrikt?
Nej, det tycker jag ju inte. Nej. Vad hoppas du själv på?
Jag hoppas på att att vara så glad som möjligt. Att man kan ju alltid sätta motsatsen, att jag liksom aldrig blir djupt deprimerad.
Ja.
Men det är mer visst, alltså så här, yttre omständigheter och framgångar och sånt kan man ju hoppas på, men om inte de gör en glad eller lycklig eller välmående så är det inte så, spelar det inte så stor roll liksom.
Nej.
Men jag hoppas ju på att oavsett vad som händer så ska jag ha en glädje inombords. Vilket är rätt, alltså så här, det är kanske lite egoistiskt att tänka så på ett sätt. Alltså så här, det är krig och folk dör omkring mig, men bara jag går runt och är glad, så är jag nöjd. Och det är såklart att jag har ju ändå någon form av empati. Men, framförallt, min spontana tanke var att jag hoppas på att jag själv kommer att vara glad.
Ja,
och det är ett väldigt luddigt svar. Nej, jag har inga originella andra svar. Mm. Eller jag har inga originella svar på det överhuvudtaget. hur bra är du på att ta emot... Nej, vänta. Det är en cliffhanger, ja. Nu börjar vi...
Du får ju läsa frågan. Mm. Som det ska bli en riktig cliffhanger.
En cliffhanger. Ja. En av Europas många cliffhangers. Mm. Hur bra är du på att ta emot kritik? Jo, det får ni höra i det Patreon-exklusiva avsnittet, hur bra vi är på att ta emot kritik. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Är det någonting annat vi måste säga innan vi avslutar?
Nej, jag tror inte det. Nej. Kul att folk lyssnade.
Ja, det, förhoppningsvis. Det kan vara så att det här var det första avsnittet ingen har lyssnat för.
Finns, man vet aldrig.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.